Bra! Jag som heter Elaine Moen säger varmt välkommen till den här podcasten som heter Schlagerfesten. Den handlar om allt som har med Eurovision och Mello att göra, framför allt nu då om Eurovision. Och jag gör den inte helt själv, utan jag gör den ju med min, ja, jag kallar honom expert, men även vän.
Ja, Anders Ringqvist, som ju jag får hoppa in och ja, både tycka men också ta fram lite fakta och siffror sådär som jag tycker är jätteroligt att titta på.
Ja, och det är ju det vi har dig till här i podden. Vad jag bidrar med, det är högst oklart ibland, men jag är i alla fall ganska trevlig och bra på att prata.
Du har en trevlig röst och så är du ganska duktig på att klippa och det tekniska, det är ju liksom, för där är ju jag körd, va? Det går ju
Ja,
inte.
skulle jag bryta fingrarna eller något sånt där, då kommer vi få problem.
Ja, när du tappade rösten, det löste vi ju, men bryta fingrar, då blir det jobbigt. Då vet
Ja,
jag inte hur
jag
vi
ska hålla
löser
dem i skick under den här kommande 2 Eurovision-veckorna som väntar om inte allt för lång tid nu, Anders.
Nej, nu närmar det sig med stormsteg. Tiden går otroligt fort just nu. Så att nu är det, ja det pågår ju repetitioner faktiskt i Malmö. Artisterna har inte kommit, delegationen har inte kommit än, men det pågår så kallade stand-in-repetitioner då med diverse gymnasister som har fått lära sig låtarna och bidragen och efter bästa förmåga försöker sjunga på diverse språk som de kanske inte visste fanns och har försökt lära sig koreografier. Och det här är ju för att både produktionen ska lära sig naturligtvis lite grann hur numren ser ut, testa hur det ser ut med liksom rekvisita och ljus och så, sådana effekter som man har tänkt sig, men också för att skicka en video nu till delegationen att så här blir det när vi testar med stand-in, liksom vad har ni för notes, vad vill ni göra för förändringar redan nu? Vill ni ta bort något, vill ni lägga till något, vad är det helt fel, var står vi? Så att det pågår ju redan nu, scenen är färdigbyggd och Malmö blir mer och mer redo att ta emot alla delegationer.
Fantastiskt härligt att höra, tycker jag. Börjar liksom krypa i en nu lite att det är på gång det här. Och då brukar ju vi i sedvanlig ordning gå igenom och lära er lite mer om de som räknas enligt oddsen som årets favoriter här i tävlingen.
Och vi gör inget undantag i år. Och som vi sa i vårt förra avsnitt, vi kommer inte gå igenom alla årets 37 bidrag. Det tar alldeles för lång tid och jag är helt enkelt för ointresserad av allihop. Så att vill ni lyssna på dem, det tycker jag ni ska göra, bilda er en egen uppfattning. Men vi fokuserar i det här avsnittet på de som är favoriter. Och sen kommer vi i nästa avsnitt nästa vecka och prata om våra personliga favoriter som kanske inte är med upp i toppen. Och om det är någon snackis någonstans som vi vill prata lite mer om och det vi tycker är liksom intressant att lyfta fram. Det är vad vi tänker göra. Och idag då så, ja men vi tar de 5 stycken som enligt oddsen är de stora favoriterna att vinna. Och lite oturligt är det ju här nu att egentligen finns det 6:e bidrag som väl man skulle egentligen skjuta till den här gruppen egentligen. Det är ett väldigt öppet år ska vi säga och det har vi sagt förut. Alltså jämfört med förra året där det var väldigt tidigt, väldigt klart att det här kommer att stå mellan Sverige och Finland så har det under den här pre-party season, det pratade vi om förra veckan, rört sig väldigt mycket. Det har flyttats fram och tillbaka. Jag tror att det är i alla fall en 6-7 olika länder som har varit på första platsen på oddslistan, allt eftersom de har släppt, så allt eftersom de har framträtt live och man har sett videor och man har sett liksom ledtrådar av vad de ska hitta på live på scen i Malmö. Så att det är ett väldigt, väldigt öppet år och ska man ta det som sammanfattningsvis så kan man säga att det finns 4 favoriter som ändå sticker ut och sen är det 2 till. Men nu hade vi bestämt oss för att vi skulle köra 5 så då blir det 5. Men den 6:e är alltså Frankrike som ligger precis utanför den här topp 5:an och kanske egentligen borde ha varit med i det här avsnittet om vi hade ja, varit lite mer flexibla.
Ja, men nu är vi inte det. Vi är extremt fyrkantiga här i den här
Så är
podden.
det.
Det är det vi är kända för.
Ja.
Jag tycker vi sparkar igång då med Ukraina och det här är en låt som heter Teresa en Maria, eller hur, Anders? Och vilka är det som
Det
framför
gör
den?
den. Den framförs av Aliona Aliona och Jerry Hale. Det här är 2 ukrainska artister. Aliona Aliona, hon är 32 år gammal. Jerry Hale är 28. De heter ju inte det egentligen. Aliona heter i sig Aliona i förnamn. Jerry Hale heter Jana. Men hon tog sitt namn Jerry Hale när hon skulle registrera sig på ryska Facebook egentligen. Det här är ju ganska länge sedan, 2012 tror jag det var. Alltså, då valde hon namnet Jerry Mouse med hänvisning då till den här seriefiguren, alltså Tom och Jerry. Och sen ville hon byta namn och ville vara lite cool och tog det första amerikanska efternamn hon hittade, så då blev det Jerry Hale. Och det här har hon berättat om och skäms ganska mycket för idag, för att det är naturligtvis jättetöntigt. Men man står ju inte alltid för det man gjorde som tonåring, och det får vi väl förlåta henne. Men
Det
det är
ska
därifrån att
gudarna
namnet
veta.
kommer. Aliona däremot, hon är ju en av de mest populära rapparna i Ukraina. Kanske inte den största musikscenen i världen, just rap i Ukraina, men hon är i alla fall stor och populär och har varit ganska länge. Hon grundade och startade det skivbolag som Kalush Orchestra signade till exempel. 2019 så plockades hon upp i amerikanska Vogue, och även New York Post skrev om henne och jämförde henne med Azealia Banks, och hade med henne i en artikel där man pratade om Europas 15 viktigaste musikaliska artister just nu. Så att hon har nått liksom internationell framgång i sin nisch, får man ju säga. Det här låten då, de har skrivit texten själva, ska sägas. Musiken är av Anton Chilibi och Ivan Klimenko, förlåt mig. Den handlar om, ja, men Teresa och Maria, alltså moder Teresa och Maria då, mor till Jesus. Det här är två helgon inom kyrkan, men de började ju som vanliga människor. Och det här är ju då en låt som handlar om att alla människor har helighet och godhet i sig och kan göra gott, men också att vi har en skyldighet att göra gott. Vi har ett ansvar att göra bra saker, hjälpa våra medmänniskor och så att säga välja livet för ja, det tråkigare alternativet. Det här är naturligtvis en kommentar till det som Ukraina genomgår just nu. Alltså, det är kriget med Ryssland som nu är inne på sitt tredje år. Men det är ju inte en direkt referens till det, såklart, utan det är en... Man har skrivit om det helt enkelt. Men det är vad låten handlar om. Den här blev ganska tidigt en favorit när den släpptes och var uppe på första platsen på oddslistan ett tag. I tävlingen i Ukraina, i Vidbir, så var den bara tvåa hos juryn faktiskt, men vann deras telefonomröstning väldigt, väldigt överlägset, och har naturligtvis varit på nummer ett på den ukrainska topplistan under mycket lång tid, och faktiskt var uppe på 23 plats som högst, även i Litauen, så den har spridit sig även utanför landets gränser. Sen har de ju, ja, tappat lite grann i oddsen just nu. Då är de på femte plats. De ligger fortfarande kvar här uppe i toppen. Men jag skulle vilja säga att på de pre-partyn som man har sett dem, så har man kanske inte riktigt fått fram, ja, men deras personligheter. De har känts lite tillbakadragna, lite dämpade, lite dova, och att det inte riktigt liksom, ja, når ut. Men här skulle jag ju vilja säga att det finns inget land som är så bra på att stagea nummer som Ukraina. De har räddat skitlåtar värre än det här och går riktigt, riktigt bra. Och det här tycker jag är, jag tycker att det är en av årets absolut bästa låtar. Jag tycker att det är en fantastisk låt. Jag tycker att den här refrängen blir nästan som någon sorts meditativt chant. Alltså, man går liksom in i den på något vis. Och sen kommer Aliona med den här rappen på ukrainska som är, ja, men det blir en jätteskön kontrast, och jag tycker att den är superhärlig. Ska vi ta en litet smakprov på den, ifall någon har missat?
Det ska vi såklart göra. Den är faktiskt otrolig. Det är som du säger, det är någon form av hymn nästan, eller någon psalm.
Ja, men man går in i någon sådär meditativt tillstånd på något vis till den här refrängen, eller jag gör i alla fall. Jag tycker att den är otroligt bra. Sen är frågan då, hur går det? Jag tror kanske inte att den är allra högst uppe, men det är också svårt att veta riktigt hur stor sympati finns fortfarande för Ukraina. Det finns fortfarande sympati för Ukraina, naturligtvis. Det här är i helt egen kraft en svinbra låt. Och som sagt, stagingmässigt, Ukraina misslyckas aldrig.
Nej.
Så att jag håller den här, jag tror, jag har lite svårt att se någon väg för den att ta sig fram till seger. Men när den är femma på oddset så skulle jag nästan säga att den är undervärderad.
Just det.
Ungefär så skulle jag vilja placera in den.
Ja, spännande. Ja, det är verkligen spännande. Faktiskt, i början var jag ju säker på att den här skulle vinna. Men det är ju alltid, jag går alltid, ja nu ligger de etta på oddsen och den är ju så bra, den kommer att vinna. Men saker har ju hänt sedan dess. Och man kanske inte är riktigt där i år, utan man kanske faktiskt vill ha någonting annat till följd av Carriers succé förra året, till exempel. Vi får väl se.
Ja, vi får se.
Och nu ska vi då till tjejen som ligger fyra på oddslistan. Det blir fruktigt nu, Anders.
Ja, hellre fruktigt än fruktansvärt, som vi brukar säga.
Ja, exakt. Den här tjejen heter nämligen Angelina Mango och då heter ju hon Mango i efternamn. Jag har faktiskt jobbat med en jurist en gång som hette Mango i förnamn och ja, han var döpt till Mango. Hans mamma gillade den frukten. Jättemärklig historia och en helt annan förstås.
Det är ju väldigt god frukt, det är det ju.
Ja, men det är du. Men Angelina Mango heter Mango efter sin pappa, för han hette Giuseppe Mango och var som artist känd som just bara Mango. Hennes mamma är också sångerska och sjöng i ett band som hette Mattia Bazar. Det här kanske inte är något vi känner till i Sverige, men har jag sagt att hon är från Italien? Det kanske jag inte har sagt än, men jag säger det nu då.
Om det fanns några tveksamheter på alla de namnen du precis rabblade upp, så ja, då hon är från Italien.
Från Potenza-provinsen kommer hon. 23 år gammal har hon hunnit bli och det är ju så märkligt att säga då att ja, så hon är född 2001. Det är märkligt alltså. Det är det. Men det har ju med min åldersnoja att göra. Och den här låten heter ju just La Noia. Men La Noia betyder faktiskt inte noja, Anders. Det gör det
Nej,
inte.
det gör det inte.
Det betyder ju, alltså, vad säger man på svenska? Det betyder boredom. Så det är väl
Tristess, tror jag är det
tristess
svenska.
handlar den här, eller heter den här låten. Den är skriven av Angelina Mango själv, Dario Faini och Madame. Den här producenten och sångerskan kallar sig kort och gott bara för Madame. Och de skrev den här tillsammans och den handlar just om tristess och att det kanske inte behöver vara något dåligt och negativt. Mellan livets highs and lows så kan man faktiskt alltid ge sig själv tid till tristess också. Vad heter det? Så filosofiskt av dem.
Ja, men man kan väl känna det efter det decenniet vi just nu lever i med covid-pandemi och krig och elände. Så ja, nej, men ett trist år, det låter jättelockande. Jag förstår precis vad du menar.
Ja, eller vad Angelina menar kanske snarare. Angelina, hon gjorde sig känd via någonting som heter Amici di Maria de Filippi. Vet du vad det är?
Jag tror inte att det är maträtt.
Nej, Amici betyder ju vänner. Så det är alltså vänner till Maria de Filippi. Och Maria de Filippi är någon form av talangcoach som tillsammans med tv-bolag då har skapat en talangshow, lite Fame Factory, lite talang blandat på något sätt. Den har hållit på i 22 år och man kan vara både sångare och dansare eller ja, vilken typ av talang som helst egentligen som är liksom arts and crafts på något sätt så. Och tvåa kom Angelina Mango i den här tävlingen och efter det så har hon då släppt musik i Italien och haft ganska stora framgångar trots sin unga ålder. Framförallt så är hon ju gigantisk på TikTok där hon har sin allra största fanbase. Och det är väl kort om det. Hon har ju inte tävlat i någonting sånt här innan, men som sagt toppat listor i Italien och vann då också till slut San Remo.
Ja, denna evighetssändning som pågår från tisdag till lördag natt i princip dygnet runt. Det var en väldigt, väldigt spännande final till slut. Det fanns ju ett väldigt starkt lokalt stöd för en av artisterna, men Angelina Mango lyckades slå till exempel Mahmoud som ju har tävlat i Eurovision 2 gånger tidigare. Så att, och det här är väl, jag tycker det här är svinbra också. Det tycker jag ju verkligen.
Det är det,
Italien
men det var
är
faktiskt
ju...
inte min favorit i San Remo, så jag är ändå lite besviken, men väldigt, väldigt glad att den ligger så högt upp på oddslistan och att den är en sån favorit.
Ja, alltså, de är ju lite roliga i Italien i att de, eller i att de så tydligt fullständigt struntar i Eurovision.
Ja.
De kör sin grej i San Remo och gör sin popmusik. När låtarna från San Remo släpptes så låg allihop i toppen på den italienska Spotify-listan. Liksom allihop. Det fanns ingenting som tog sig in i den här i plats, ja, men 30 låtar eller vad det var, utan plats 1 till 30 eller någonting sånt där, det var San Remo.
Ja.
Och det är ju till och med mer än vad vi lyckas med i Sverige. Vet vi inte riktigt hur det hade gått förstås om alla svenska låtar hade släppts samma dag så som det blev i San Remo, men det är liksom på den nivån. Men de skiter fullständigt i Eurovision, för de gör bara sin musik på italienska. Det är liveorkester, det är ingen konstig scen, utan det är artister som står rakt upp och ner och sjunger sina låtar. Och sen tittar alla människor och alla människor röstar.
Ja.
Jag tycker att det är superhärligt och att de dessutom år efter år efter år får fram sån här riktigt, riktigt kvalitativ pop. Jag tror att de gör sig själva och den italienska musikbranschen en jättetjänst genom att så fullständigt ignorera Eurovision. Om det bara, alltså det är någon självförtroende i att om vi gör det bästa vi kan så kommer vi vara bättre än de flesta andra i alla fall.
Ja, det är
Och det är
ju
ett
otroligt.
självförtroende jag kan sakna från många länder, utan att det blir liksom det här lite, jag men, lite nervösa, liksom blickandet åt sidorna och vad ska vi hitta på och liksom beräknade låtar och uttänkta liksom, ja, produkter snarare än att bara, nej men nu gör vi det bästa vi kan här och så blir det nog bra. Jag ser en väg framåt, för nu kommer vi in i de 4 som har så här riktigt låga odds. Jag ser en ganska tydlig liksom path to victory som man säger på engelska
Ja.
för Angelina Mango. Och den går ju genom juryn.
Ja, precis.
Hon kan få kanske inte Loreens stora poäng men åtminstone ett rejält försprång, så skulle hon klara av att kanske bara vara 4-5 i en jämn televote där
Just
det
det.
inte liksom sticker iväg så mycket. Och det tror jag är hennes väg till en vinst. Och den finns, kanske inte heller en av dem jag tror allra mest på, men, och det är därför den är 4 på oddsen såklart. Men jag ser
Ja.
att det här skulle absolut kunna vinna igen. Det som jag tror kanske ligger henne lite i fatet, det är att Italien vann så nyligen.
Just
Jag
det.
tror att det kanske ligger en liten missundsamhet hos juryn i att lyfta upp låtar från länder som så nyligen har vunnit.
Just det.
Och att man kanske... Det blir ju på marginalen, men för det försprånget jag tror att hon skulle behöva hos juryn så kan det fälla ett avgörande, att hon inte riktigt når dit. Vi ska väl också kommentera att Italien faktiskt nu skickar en kvinnlig artist för första gången sedan vi var i Stockholm 2016. Folk
Just
har ju klagat på Sverige länge att vi skickade väldigt många killar i rad, men Italien är faktiskt ännu värre.
Vi ska lyssna på Angelina Mango också förstås och hennes Tristess, La Mango.
Om vi sa tidigare att Ukraina är bäst i Eurovision på att stagea nummer så har ju Italien kanske inte riktigt placerat sig lika högt i
Snarare
den ligan.
tvärtom, ja.
Och det beror såklart på att man inte har någon vana att göra det. San Remo-festivalen är inte den sortens tv-program, utan man ställer sig på scenen och sjunger. Och därför har man ju misslyckats ganska hårt, ganska många gånger med sin staging. Och den gången man faktiskt lyckades vinna då med Måneskin, ja, men det var ett rockband, det gick ju liksom inte att göra på så många andra sätt med dem. Och de hade en extrem karisma i sig själva. Det är jag inte säker på att Angelina Mango har. Och jag vet ju inte alls hur de kommer att stagea det här. Men det brukar inte vara Italiens starka sida att liksom lyfta nummer. Utan det blir ofta snarare lite tvärtom.
Ja, de lyckades ju till och med sabba Soldi med en fruktansvärd staging, tyvärr. Så att,
Och den lyckades ändå
och
komma två,
Francesco
ska vi säga.
Galvani.
Precis, Francesco Gabani som var monsterfavorit att vinna, som de ju fullständigt sabbade och det blev bara en sjätte plats till slut. Så att det här ligger väl henne också lite grann i fatet och är en av anledningarna till att jag kanske inte riktigt håller henne som en av vinnarna, utan kanske snarare en sån som jag tror skulle kunna bli omsprungen av Ukraina. Men jag ser att det finns en väg för henne att ta sig fram till en seger. Det skulle kunna bli så.
Från tristess då till någonting som faktiskt är motsatsen, skulle jag vilja hävda. Det är Nederländerna som ligger på tredje plats på oddsen just nu. Den här har ju varit uppe i toppen för inte allt för länge sedan. De här tre nu som vi har kvar, de byter ju plats typ varje dag, känns det som. Nu har Schweiz sprungit iväg en bit, men annars så har det ju varit de
Ja, men
här tre.
det har stabiliserat sig lite grann nu när alla har dykt upp på pre-parties. Men det var ju länge så, alltså holländaren då som vi nu pratar om, Joost Klein här, han väntade ju, han var ju inte med i Madrid, han var inte med i Barcelona.
Nej,
Och
just
då
det.
kunde Schweiz och Kroatien springa iväg och sen när vi fick se Joost Klein, ja men då hände ju grejer. Så att det har som sagt rört på sig väldigt, väldigt mycket under den här pre-party-säsongen jämfört med hur det brukar vara. Men just nu har det stelnat liksom, nu kommer det nog att ligga här med några decimaler upp eller ner tills dess att det börjar komma ut klipp från Malmö.
Och just Klein, han brukar som artist oftast bara sig kalla sig för Just. Jag vet inte varför han helt plötsligt har tagit med sitt efternamn igen. Vet du det? Nej.
Ingen aning.
Nej, nej. Nu får ni ursäkta min holländska. Han kommer från Leeuwarden, kan det kanske heta, i Friesland och är 26 år gammal, född 1997. Han blev känd i Holland och Nederländerna 2008 när han startade sin YouTube-kanal under namnet Enhornjost. Vad kan det betyda då? Enhorn, tror du, Anders?
Ja, enhörning kanske.
Jajamän, Unicornjost. Sen hade han väldigt mycket otur i livet. När han var 12 så gick hans pappa bort i cancer och ett år senare så gick hans mamma bort också, vilket gjorde att han sen växte upp med sina äldre bröder och syskon som tog hand om honom. Men det sägs vara därför han liksom vände sig till komedi och YouTube och så vidare lite starkare efter det. För det var först efter det som han egentligen slog igenom stort på sociala medier. Bitches hette hans första video att få över 1 miljon visningar på YouTube och det var 2016. Han blev då signad till ett skivbolag, men struntade i det efter 2 år och startade sitt eget som heter Albino Records. 2017 då på eget bolag så släppte han Scandinavian Boy. Sen släppte han låtar på YouTube och på strömningstjänster. Och sen fick han ju till slut en mega hit. Den heter Prisen Jung och den gjorde han tillsammans med en väldigt känd rappare. Den här landade då etta både i Tyskland och Österrike, också utöver i Holland. Och vet du, Anders, den låg till och med faktiskt på plats 100 i Sverige.
Du ser.
Ja.
Det visste vi ju inte då, att vi skulle
Nej, det
se honom i
visste vi ju
Eurovision
inte
som en av
då.
favoriterna längre fram.
Han är stor i Holland, otroligt stor, turnerar regelbundet. Framförallt spelar han på mycket festivaler och han hade också 2 utsålda konserter på en av Amsterdams största arenor. Är det där man har Eurovision-konserten också, tror jag, på AFAS Live.
Ja, Eurovision Concert är på AFAS, det stämmer.
Han har också vunnit The Prestigious. Det här är väldigt lätt att förstå. Poppris, det heter så, fast med J. Poppris
Ja.
2023. Och det betyder alltså att man är en band eller en artist som har haft mest, kan ju inte jag svenska igen, gjort mest avtryck, impact, i holländsk musik för året. Prisen Jung, den här superhiten som jag berättade om, den har alltså haft över 100 miljoner strömmar världen över. Och det är ju lite den här stilen som han också nu då tar med sig in i Europa, som det här bidraget heter. Och det är ju ändå poetiskt. Du kan väl berätta lite mer om det. Jag har försökt hitta lite bakgrund kring låten och om den har någon form av ironi i sig. Men jag har inte hittat så där jättemycket. Du kanske har hittat mer.
Nej, alltså jag tror inte att den är särskilt så här jätteironisk i sig, utan den handlar ju om att välkommen till Europa, här kommer du stanna tills du dör. Det är texten ungefär, och så rabblar han ju upp mängder med europeiska städer och platser där man möter människor och träffar människor och man kan resa fritt. Och jag skulle snarare uppfatta det som en hyllning till Europa och till det europeiska samarbetet. Och liksom att vi ska vara väldigt lyckliga och glada att vi bor i en sån del av världen där vi har de friheterna. För det kan man verkligen inte ta överallt i världen. Det är så jag har tolkat den, men jag har som sagt, det kan ju vara så att jag har feltolkat det här helt och hållet.
Nej,
Men
men det kan
det som
stämma
framför allt.
någorlunda. För det jag har hittat, det är att han säger att den här låten är ett brev till sin avlidne pappa som lärde honom att världen inte har några gränser.
Ja, och då verkar väl det rimligt att tolka. Nej, det här har ju varit en enorm megahit i Nederländerna på hemmaplan. Den slog Spotify-rekord när den släpptes. Alltså det är den låt i Nederländerna som har strömmats flest gånger på en enskild dag. Den har ju också varit etta såklart i Belgien som är intill. Jag tror ju att det här är en låt som kommer att liksom på något vis städa ganska rent i telefonrösterna från Centraleuropa. Jag tror att Luxemburg, Belgien, Tjeckien, troligen Tyskland, möjligen Schweiz, Österrike, kanske över kanalen också bort mot Storbritannien kommer att liksom, ja men det är tolvorna går dit. Och sen är ju då frågan, för då kommer vi tillbaka till det här, vad är hans väg till seger? Ja, det är absolut att göra en Carrier Style Televote, att fullständigt krossa i Televoten. Och då behöver han ju förutom Centraleuropa också ha med sig öst, syd och nord. Nord kan han absolut få med sig.
Det tror jag att
Syd,
den är stor här.
ja alltså det är någon, i alla fall någonting som jag tror att vi är öppna för. Malta, Cypern, Grekland, Spanien, där blir jag lite mer osäker. Och när vi kommer bort till Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, ja, jag vet inte. Vi får ju se, men det är ju hans väg. Det är ju att krossa i televoten. För är det någonting han inte är jättekänd för, den gode Joost, så är det kanske att vara en stor vokalist. Det brukar helt enkelt inte låta så där himla bra när han gör saker live. Och
Nej,
han
och
har
det är ju
då
inte
det här.
meningen heller på något sätt.
Ja, alltså, nej, han är ju inte en så att säga, skönsångare på något. Han är ju mer komiker än någonting annat. Men vi vet att jurygrupperna brukar vara extremt hårda när det kommer till sådana
Ja, men
saker.
så är
Det
det.
får inte vara, det får inte vara falskt. Det här har han gömt ganska bra på pre-parties genom att låta publiken sjunga med och genom att liksom springa runt och hoppa runt och sådär istället för att vi faktiskt får höra hur låter det. Så att vi vet inte riktigt vad status är där, men hans väg för att ta hem det är naturligtvis att inte vara för långt efter i televoten, för jag tror inte, eller efter juryvoten, för jag tror inte att juryn kommer att liksom falla för det här, men också att han hoppas på en ganska jämn juryvote, alltså att det är många länder i toppen som ligger ganska tätt, så att han i poäng inte är för långt efter. Men jag tror att han kan kosta på sig att vara en bra bit efter och fortfarande ta televoten. Det är hans väg. Och det skulle mycket väl kunna bli så. Jag utesluter absolut inte att vi hamnar i Rotterdam nästa år igen. Men på samma sätt som jag pratade tidigare om Italien, och det applicerar ju lite grann också på Ukraina, de vann ganska nyligen ändå. Det var bara 2019, och det kanske inte, juryn kanske snarare sänker den ytterligare ett snäpp då, och då kanske avståndet helt enkelt blir för långt, även om han lyckas med sin telefon. Men det här är absolut, det är ett väldigt öppet år, och den skulle kunna ta det. Så är det.
Spännande.
Själv förstod jag den inte alls. Jag tror att jag har beskrivit den i den här podden tidigare som olyssningsbar.
Ja, det har du.
Och det var tills jag hörde den i sitt rätta element, så att säga, på ett
Ja.
dansgolv på en nattklubb. Då ramlade polletten ner och jag bara, jajamän, det här fattar jag ju. Det är klart, det här är bra.
Ja, det är jätteroligt faktiskt. Jag tycker han verkar vara väldigt härlig också, så det känns kul. Men vi ska väl ta och lyssna lite på Europapa också, ifall någon har missat. Den är svårmissad dock.
Europa,
då, nu ska vi till Meow Cat. Please meow back. Anders, du får vara min katt.
Ja.
Mjaua tillbaka.
Det är ju en bra textrad. Jag ska återkomma till den. Men vi ska börja med lite och berätta om Kroatien som vi nu då pratar om här, som ju skickar sin artist Baby Lasagna,
Ja.
som naturligtvis inte heter det på riktigt, utan heter Marko Puricic. Han kommer från en liten, liten by som heter Umag, som ligger längst upp i nordost i Kroatien, mycket nära den slovenska gränsen. Han är 28 år. Och han är helt ny som soloartist i Kroatien, men han är absolut inte ny som musiker. Han började faktiskt spela och skriva låtar åt rockbandet Mantra, där han spelade mellan 2011 och 2022 med lite kortare avbrott. Och han började alltså redan som 16-åring i det bandet.
Wow.
Det här bandet tävlade faktiskt i Kroatiens uttagning till Eurovision 2019, men kom bara fyra. Däremot 2022 så släppte bandet sitt 12:e fullängdsalbum, vilket är ju ganska imponerande i sig. Och den lyckades faktiskt nå första platsen på albumlistan i Tyskland, som ju är ett jättestort musikland. Och att de sätter ett kroatiskt rockband på första platsen på albumlistan var såklart en jättestor framgång. Men 2023 så bestämde han sig för att nej, men jag vill ändå satsa och testa på en liksom solokarriär sådär. Och artistnamnet då, Baby Lasagna, här kom en
Ja.
dag när han vandrade runt i en annan liten by i Istrien i Kroatien och letade efter att kunna köpa en flaska vatten, för han hade så fruktansvärd huvudvärk. Och då
Huvudblixten.
kom Baby Lasagna som en snilleblixt. Det var det jag skulle säga.
Ja.
Att det är det han ska vara. Baby Lasagna ska han vara på scenen. Det ska vara hans liksom scenpersona. Han har beskrivit den lite grann som att ja, ibland är det goth och ibland är det en emo-tolkning av en Ken-docka. Så det är vad han siktar på. Så att han är ju ny som soloartist, men han är absolut inte ny i musikbranschen, utan tvärtom mycket, mycket erfaren för sina 28 år. Han hann släppa två singlar innan han tävlade i Dora, alltså den kroatiska uttagningen. Den här låten var bara på reservlista när kroatiska tv-bolaget presenterade de 30 bidrag som var med i Dora.
Alltså, vi är
Men
också 30. Jag vet inte varför jag suckar.
nej, men som sagt, den ansågs alltså inte så bra att den fick plats bland de 30.
Nej, nej.
Utan den var på nummer 31 i listan.
Ja.
Och tack vare då, eller på grund av, beror på hur man ser det, Shasha var en artist som utav oklara skäl drog sig ur tävlingen i januari, och då fick han en plats. Och där slog han till exempel Damir Kadjo, som ju vann 2020 men aldrig fick tävla i
Just
Eurovision.
det.
Letri, som ju tävlade i Liverpool förra året för Kroatien, de var också med igen. Och de hade dessutom med sig Severina, som ju tävlade 2006 och är en av hela Balkans absolut populäraste artister. Hon var med på scenen. Men han vann ändå, och det gjorde han ju helt överlägset. Man slog ett telefonröstningsrekord i Kroatien. Det har aldrig ringts så mycket på ett tv-program. Det kom in ungefär 180 000 teleröster. Och det kanske inte låter så jättemycket, men vi får tänka på att det är ett litet land med kanske halva Sveriges befolkning. Men utav de här 180 000 rösterna så fick Baby Lasagna 95 000, vilket alltså
Oj.
mer än hälften. Så att tvåan hade 10 500 röster, så att ja, det var en ganska så tydlig marginal.
Ja, det får jag säga.
Han är ensam låtskrivare på den här låten, vilket är ganska häftigt. Det är bara han som har plitat ihop den här megahitten, som naturligtvis har varit på första platsen i Kroatien, och det har ju utbrutit en viss, ja, men lasagnefeber får man väl säga, i
Ja.
Kroatien. Han toppar liksom nyheterna överallt nästan hela tiden. Det har inte gått kroaterna förbi att man nu är en av favoriterna att ta hem Eurovision. Så att det är väldigt, väldigt roligt liksom att det har fått en sån här effekt. Det är lite grann på samma sätt som, om ni kommer ihåg, Konstrakta fick för några år sedan i Serbien, att det blev liksom en grej verkligen i Serbien då. Och på det viset har nu Baby Lasagna liksom blivit hela Kroatiens älskling, och alla hoppas naturligtvis på att han ska ta hem segern till Kroatien för första gången. Kroatien har ju aldrig vunnit.
Nej, det hade varit häftigt.
Och tillbaka till den här textraden då, Meow Cat, Please Meow Back.
Ja.
Det här är, låten handlar ju om, ja, men egentligen lite grann sig själv, men den lilla pojken från byn ungefär som ska flytta hemifrån och till den stora världen, flytta utomlands till liksom den stora staden. Och även om han är liksom jätteexalterad och ser fram emot det så är han också nervös och nostalgisk och saknar hemmet. Och det här är ju, han sjunger ibland att ja, nej men jag har packat mina väskor och jag har sålt min ko. Och jag vill säga, hej då mamma, hej då pappa, hej då katten, snälla jama tillbaka. Alltså den låter ju töntig, men det finns ju något, jag tror att alla kan känna igen sig i den, att ja men snälla, ge mig någonting tillbaka på den lilla katten. Han har ju tre katter för övrigt. De heter Stipe, Gertruda och Branka. Och de kan man köpa hans merch som trycker upp hans tre katter i
Just det.
stiliserade bilder med de tre personligheterna som han då har sagt för dem. Han är också stor djurvän och stöttar just det där katthem och sådana grejer hemma
Ja.
i. Ja, vad tycker jag om detta då? Jo, men jag är ju väldigt, väldigt svag för det här. Jag tycker att stilen han gör låten i, att han bygger ihop rock, elektro, men dessutom får in vissa liksom, ja men, typiskt kroatiska inslag, inte minst i sin klädsel och i liksom dans. Och det är otroligt charmigt. Han är dessutom en otroligt charmig person, vad det verkar, när vi ser honom
Ja,
på
verkligen.
TikTok och i diverse sociala medier.
Ja, nej, man kan inte annat än att bli lite småkär i baby lasagna. Det är oemotståndligt, skulle jag säga.
Ja, det här låten är också, jag ska säga, det handlar inte bara om en pojke i det stora hela, utan är också en kommentar till att Kroatien har ett problem med att unga människor så att säga flyttar ut från landet. Man utbildar sig och sen flyttar man därifrån. Så att man har ett problem med att få behålla sin ungdom. Och det är ett ämne som diskuteras i Kroatien. Hur ska vi göra för att få folk att stanna kvar här hemma, ungefär.
Just det.
Men här finns ju absolut en tydlig väg för honom fram till en seger. Jag tror att juryn kommer inte att vilja, eller jag ska börja lite tidigare tror jag till och med. För den har ju jämförts ganska mycket med Kärje förra året. Och man menar att det är en liten, inte rip-off såklart, för låten är ju inte lika, men det har ju naturligtvis, det andas ju samma typ av liksom extrovert genre blandande liksom skogstokighet egentligen. Det gör det ju. Men jag tror också att juryn nu, tack vare Kärje förra året, är lite uppvärmd. Det är ju nya personer naturligtvis, för det är inte samma jury som förra året, det får man inte, utan alla är utbytta. Men jag tror inte att juryn i år kommer vilja vara den som sänker en låt på det sättet som man sänkte Kärje förra året.
Nej,
För
det
man fick
nej.
så pass mycket kritik förra året mot liksom hela systemet, eftersom man hade sänkt Kärje så mycket att han inte liksom, ja, egentligen hade en chans att vinna när telerösterna kom in, trots att han rensade ganska rent där. Och därför tror jag att juryn är mycket, mycket mer öppen för den här sortens uttryck nu än vad de var förra året. Sen måste ju det här fortfarande låta bra. Han får inte sjunga falskt, till exempel. Då kommer juryn att straffa honom hårt.
Hur har det
Men
varit på
Ja, men
pre-party?
det låter bra. Han är ju som sagt en erfaren musiker. Alltså till skillnad från Kärje, som ju kanske inte har gjort så mycket stora konserter, så har Baby Lasagna gjort det, om än i ett band.
Just det.
Så att det har låtit bra. Det har inte varit några problem. Så att jag tror att han kommer att komma ganska bra hos juryn. Jag tror att han kommer att vara i toppen där. Och då kommer ju det här som vi har pratat om tidigare då med att juryn kanske är lite missunnsam mot de som har vunnit nyligen. Ja, Kroatien har ju aldrig vunnit. Alla inser ju hur bra det vore för tävlingen som helhet om ett nytt land som inte har vunnit tidigare fick vinna. Och dessutom ett land på Balkan, för där har vi ju ett gäng länder som har hoppat av de senaste åren. Vi har Nordmakedonien och Montenegro som har varit med flera gånger, men som numera inte är med.
Just det.
Bosnien var med senast i Stockholm 2016. Men det här är ju länder man väldigt gärna vill ha med i tävlingen. Att få tävlingen till Balkan skulle ju så att säga kunna återaktivera de här länderna och skapa en ny skjuts så att säga, för tävlingen som helhet. Så här tror jag ju att juryn på flera skäl är mycket mer välvilliga till Kroatien i år än vad man var till Finland förra året. Sen är ju då hans hopp i också att det går väldigt bra i televoten. Och här ska vi inte glömma bort att det finns en ganska stor kroatisk diaspora. Alltså mycket kroater som har just flyttat från landet. För det är ju vad låten handlar om.
Ja.
Och när de blir varse att Kroatien kanske har en chans att vinna, då kan hela den diasporan aktiveras. Det går inte, någon som följer kroatiska nyheter nu missar inte att det här pågår. Han är på riktigt på nyheterna, inte varje dag, så åtminstone flera gånger i veckan, där man följer hans liksom framsteg och vad som händer, och man intervjuar honom, man har följt honom hela pre-party-säsongen och så. Så att här finns ju möjligheter att liksom gå väldigt, väldigt bra i televoten. Vi ska inte glömma bort grannländerna Slovenien och Serbien, där det också bor mycket kroater, men de brukar ju liksom ge varandra höga poäng redan som det är.
Ja.
Så att här finns ju en ganska tydlig väg framåt, och det är ju att vara väldigt högt upp i både jury och tittare.
Ja.
Men kanske inte etta i någon av dem, så skulle jag väl säga. Men skulle han kunna vara tvåa hos juryn och tvåa hos tittarna, då är det till och med kanske sannolikt att räcka för en seger.
Ja, spännande. Alltså jag tänker inte försöka ens vara partisk här. Jag hejar ju på det här så in i bomben. Det ska jag säga. Så att heja, heja, heja. Hur låter det då, undrar ni? Det kanske ni redan vet, men vi måste ju spela lite. Ja, jag håller på och trycker upp mina egna tröjor, förstår du, med en kaffe, en lasagne och en kroatisk flagga. Jag tog hjälp av AI. De ska med till Malmö, förstår du.
Härligt. Ja, nej, det är klart att ingen av oss skulle tacka nej till en vecka i Kroatien i maj nästa år. Det skulle ju vara att ljuga och säga det. Så att jag är ju helt på ditt spår. Jag hoppas också att Kroatien tar det. Det är min... När jag liksom väger saker samman med varandra, så det är den jag allra helst vill ska vinna. Det vore det bästa för tävlingen. Det är en fantastisk låt, en fantastisk artist. Jag tror att den för tävlingen framåt på många, många sätt. Här har vi ju sett hur det såg ut då i den kroatiska uttagningen. Och det har sett ungefär likadant ut på pre-partisarna. Så att jag tror att vi kommer ha ett nummer som är ungefär så som det såg ut i Dora. Och då får jag väl säga tyvärr, för då är det en liten bandsättning. Han springer runt på scenen.
Ja.
Han har neonkossor och neonkatter i bakgrunden på leddar. Och förhoppningsvis, eller naturligtvis, så kommer det vara mycket, mycket mer polerat och städat än vad det var i Dora. För att han har gjort enorma framsteg. Varje vecka han har varit med på pre-party så har han blivit bättre och bättre. Han är mycket mer skärpt. Han har mic-teknik nu som gör att man hör ordentligt vad han sjunger. Han är mycket mer fokuserad och trygg och säker i numret. Så att det kommer att vara extremt polerat och snyggt i Malmö. Men jag tror att det blir ett nummer som ser ungefär likadant ut. Och det kanske ligger då lite grann på minussidan. För vi har ju ett land kvar att prata om idag.
Det har vi, och ett land som jag egentligen vill inte ha något emot, varken låt eller artist, men det vore tråkigt att behöva spendera 2 veckor eller 1,5 vecka i maj i Schweiz.
Ja.
För det är
det där landet väster om Österrike. Ja.
Ja. Men det är de som är etta på listan, Anders.
Ja, Schweiz, som i år representeras av Nemo, som egentligen heter Nemo, Mettler i efternamn. Hen är 24 år gammal, född 1999, och att jag kallar Nemo för hen beror på att hen sedan 2023 identifierar sig som icke-binär och vill alltså att man omtalar hen som just hen, eller på engelska då they, them.
Just.
Det tyska språket, för han är tysktalande, har inte några sådana neutrala pronomen som går att använda om människor, utan då blir det i så fall att man pratar om det. Och det vill hen inte, så att på tyska, när man pratar om hen, så får man helt enkelt använda hans namn, Nemo. Hen kommer från en liten schweizisk by, Bil, som ligger i nordvästra delen. Det ligger ganska nära den franska gränsen, men Nemo är som sagt tysktalande. Det har ju sedan det blev klart att Nemo skulle representera Schweiz blivit, ja, det har kommit ganska gott om memes på temat Finding Nemo. Ni kommer
Ja,
ihåg den här
såklart.
lilla clownfisken från Pixar, den filmen. Och det här är ju naturligtvis inte liksom Nemo själv varit ovetande om. Redan hennes första EP som kom ut 2015 hette just Clownfish. Hen är fullt medveten om den här likheten med sitt namn och Pixar-figuren. I Masked Singer, där var Nemo inte fullt lika obvious dock, för där tävlade hen som panda när han kom fyra i schweiziska Masked Singer 2022.
Nej, det hade ju varit jättekul om hen var clownfisk, men det hade förstås kanske varit för obvious då, ja.
Ja, det hade blivit lite för tydligt, det gissar jag också. Den här låten är skriven av ett litet intressant team. Det är Benjamin Alasso som är schweizare. Det är Lasse Mitzian Nyman som är norsk. Det är Linda Dahle som är svensk.
Jaha.
Och hon var med och skrev till exempel Alessandras Queen of Kings förra året.
Ja.
Och naturligtvis då Nemo själv. Låten handlar ju om Nemos insikt av att han inte kände sig vare sig som man eller kvinna och hur han då behövde liksom knäcka några koder för att orientera sig i livet. Och låten heter ju just The Code. Och det är det som den här låten symboliseras av i att det är så många olika stilar. Om ni har sett videon så går hen ju genom olika tågvagnar där hen har olika kläder som matchar de här olika musikstilarna. Och det handlar ju helt enkelt om att varje del av livet har sina utmaningar och koder som behöver knäckas. Det här är ju en låt som jag hade väldigt svårt att ta till mig från första början. Det var först när jag liksom började förstå vad den handlade om och vad den representerade som liksom polletten ramlade ner och jag kunde ta till mig den. Det här är ju potentiellt ett problem, såklart, om
Ja.
tittarna också känner på det sättet. Och här är vi ju otroligt spända på vad ska de göra i Malmö? Hur ska den här låten visualiseras? Hur ska man kunna behålla videokänslan eller vill man gå åt ett helt annat håll
Ja.
och i så fall hur för att få fram budskapet.
Ja.
Hen har ju tagit hjälp av Bengt Rydman som ju till exempel gjorde Carries nummer förra året. Han gjorde Måns nummer Heroes, men
Just det.
han gjorde också Leslies Maps för Irland. Och det är ju lite hit or miss med andra ord med Bengt Rydman, men jag tror ju att det här kommer att bli väldigt väldigt bra. Det som kanske talar emot den lite grann, det är att den har faktiskt inte varit upp högre än på 22 plats på singellistan i Schweiz.
Nej.
Den har trots allt inom citationstecken bara 4 miljoner strömmar på Spotify. Och för att vara en potentiell Eurovision-vinnare så tycker jag att det hemmastödet är lite väl svagt.
Ja.
Det borde så att säga ha hänt någonting mer här. Men vet du, jag har ju faktiskt fått träffa Nemo, för han var ju i Stockholm här för en dryg vecka sedan och ja, jag väntade ungefär 2 timmar på att få prata med honom och en mycket, mycket stressad presskvinna gav mig till slut tillstånd att få 90 sekunder. Och ja, vi hör väl vad han sa på de 90 sekunderna helt enkelt. Jag började ju med att välkomna honom tillbaka till Stockholm. So, welcome to Stockholm.
Thank you.
It's not your first time here, is it?
No. It's probably I would say my sixth or seventh time.
Yeah, because you're using a Swedish choreographer.
Yes.
What can we expect from the number in Malmö?
It's a great challenge for me. It's a lot of new things that I'm doing. So I've been growing a lot as a performer, I think, these last couple of weeks, and I'm having lots of fun. I can't say exactly what will happen on stage, but I'm really excited.
How has this Eurovision experience been so far through the pre-parties? Is it what you expected, or what is it?
I didn't really have like very clear expectations. I kind of feel like Eurovision is just kind of like a roller coaster ride that you get on, and then the car takes off, and you're just kind of like hands up, and then you see what happens. So I've been keeping this mindset, like throughout everything. I'm very just in awe of all the artists and of the whole community that I've met. Like, there's so many people that just care about music, different kinds of music. It's a very just open and positive vibe that I've really been enjoying.
What are your hopes for Malmö? Not necessarily competition wise.
Yeah, I think doing some fun activities with everyone, like next to all the craziness. We talked about going bowling with some artists, which is really random, but that might happen.
They have a disgusting food museum.
Really?
Yes.
Where you can try the food?
Some of them, yes.
Oh, really? Mm-hmm. Okay, that might be something. Yeah.
Yeah. All right. Thank you so much. You. I won't take more of your time.
Thank you.
Best of luck to you.
Yeah, I'll see you soon.
Verkar ju jättemysig, Anders.
Det var han verkligen. Han sprudlade trots allt så många, många timmar av intervjuer och soundcheck och flera veckor liksom av att bara flänga runt i Europa. Så var det fortfarande bara liksom glädje och energi. Och det hoppas jag att han kan förmedla på scenen i Malmö.
Ja, för någonting måste ju ändå det här favoritskapet komma ifrån. Om det inte kommer ifrån hemmastöd så måste det ju komma någonstans från deltagandena i de här pre-partisarna. Både hur hen har varit som charmig och god person, men även uppträdandena, tänker jag.
Mm. Det hände ju efter Madrid, det första pre-partiet, när alla fick se numret och Nemo live. Mm. Att för det första så imponerade rösten. Att tonerna sitter, det här är ju en extremt svår låt att sjunga.
Ja, det blandar ju
rap och punk och opera och liksom alla möjliga genrer. Men rösten är spot on hela tiden. Det är fantastiskt. Men också den energin som Nemo har på scenen. Han liksom förtrollar sin publik.
Det är bara hoppas att det går igenom rutan också. Jag tycker ju att den här låten växer på mig otroligt mycket. Den är häftig. Jag tycker att henne är häftig. Men som sagt, spenderar ju hellre tid i Kroatien än Schweiz nästa år. Så vi får väl se. Men dina analyser kommer här nu säkert.
Ja, men precis. För när vi pratar om de här vägarna till seger så tycker jag att den här är lite svår att bedöma, den här låten, i att, ja, men är det här en jurylåt? Ja, men det skulle det verkligen, verkligen kunna vara.
Mm.
Den sticker ut och är liksom udda. Den har en extremt hög konstnärlig verkshöjd, skulle jag säga.
Ja.
Den har en djupt personlig text som framförs fantastiskt av Nemo. Och det skulle kunna innebära att den här kommer att gå väldigt, väldigt bra hos juryn, kanske till och med vinna juryn. Televote, ja, men det här är ju igen då ett sånt här utåtriktat, vi ska inte dra för mycket paralleller till Carrie, men genreblandning, att inte riktigt veta vad som ska hända härnäst. Det är någonting nytt som vi faktiskt inte har sett eller hört förut, varken i tävlingen eller utanför tävlingen.
Nej.
Väldigt, väldigt svårbedömt. Det skulle lika gärna liksom kunna floppa i en televote som det faktiskt vinner televoten.
Men och då ska väl sägas, förlåt att jag avbryter, men då ska ju sägas att de måste dessutom kvala och där är det bara televote.
Ja, och den är jag ju inte jätteorolig för. Alltså det är trots allt väldigt, väldigt få länder som ska bort i semifinalerna. Ja. Och
men om det floppar, menar jag, så kan det ju vara...
Ja, nej, alltså nu pratar vi om vinnarfavoriten här. Det jag menar med en flopp, det kanske skulle vara en femte eller sjätte plats. Okay. Eller vad?
Ja.
Ja, det är på den nivån vi är. Så längre ner än så kan jag inte föreställa mig att man sätter detta.
Ja.
Jag kan naturligtvis ha fel i det också, men det tror jag verkligen inte. För den har slagit ändå så brett, och precis som du säger, det är liksom för mycket människor som hör den, ser den och tycker om den. Rent statistiskt så är inte det så felrepresenterat. Nej, men när jag sammanfattar alla de här olika vägarna och möjliga kombinationer, så ser jag ändå att det är Nemo som har flest vägar till seger. Mm. På något vis. Att den skulle kunna, precis som Kroatien, vara en sån som är tvåa hos både jury och tittare, och att det räcker. Men det skulle också kunna vara en låt som vinner både jury och televote. Mm. Och därför naturligtvis vinner.
Ja,
men det skulle också kunna vara en låt som liksom går riktigt bra i jury eller tittare. och därför vinner i alla fall, för att den inte är liksom så långt bakom hos den andra parten. Så att jag ser att Schweiz är den som har flest vägar till seger, och det är det som gör att jag landar i att ja, men jag tror nog kanske att det är den starkaste favoriten att tro på just nu. Och det är naturligtvis det som också reflekteras i oddsen, att det är fler människor än jag som har dragit den slutsatsen.
Ja.
Att det mest sannolika just nu, ja, men med det vi vet innan vi har sett det live, ja, fast det är nog ändå Schweiz. Och sen är jag precis som du, jag personligen åker ju hellre till Kroatien. Men vi ska också komma ihåg, Schweiz är ju då, ja, de har ju för all del vunnit tidigare, men det var 1988.
Med
Céline Dion av alla människor. Ja, det var ett bra tag sedan. Det är nästan som att de faktiskt aldrig har vunnit. Så att jag tror att juryn här i den aspekten också är mycket välvillig till Schweiz.
Ja, och på tal om det då. Vi var inne på det lite grann förra veckan och lovade svar på tal med lite statistik från professor Anders. Det här med att vara värdland. Jag har nu lagt ihop ett och ett. Du har sagt mycket om de vann ganska nyligen. Det kan vara negativt hos juryn. Man har inte vunnit, det är positivt hos juryn. Är det så att värdlandet då alltså tampas lite extra med att man kanske inte blir så primerad av juryn?
Ja, men det finns, jag vill ju vara tydlig med att det är inte så att det här är något viktigt för jurygruppen, utan jag tror att det här är på marginalen. Mm. Alltså jurygrupperna har ju som uppgift att ranka alla bidrag. Så varje jurymedlem rankar alla 26 bidrag i finalen. Och sen räknas det här ihop i ett mycket komplicerat system som får finalkvalet i Svenska Melodifestivalen att verka enkelt.
Ja.
Men när du då sitter som enskild juryledamot och så har du kanske 3, 4, 5, 6 låtar som du tycker att det här är mina klara favoriter, i vilken ordning ska jag ranka dem? Ja. Så skulle ju det här kunna vara en faktor hos ett antal av dem.
Ja.
Att, men fast Italien vann ju nyss, då är det väl roligare med ett nytt namn. Mm. Och så får liksom Kroatien och Schweiz första och andra platsen och Italien bara tredje platsen. Och det är så jag menar att det liksom på marginalen fungerar, vilket innebär att man kanske då tappar 30, 40, 50 poäng eller något sånt där totalt sett hos jurygrupperna på en sån grej. Vi såg ju också, jag tror att det finns en viss faktor här, lite grann välkommen tillbaka poäng brukar jag kalla dem. Vi såg att Storbritannien och Spanien i Turin, som helt plötsligt hade, de har legat liksom jättelågt i resultatlistorna, plats 20 och neråt i jättemånga år, helt plötsligt så skickade de två jättestarka låtar, och på något vis så fanns det en liten liksom extra skjuts hos juryn där i. För det här är inte, ja, jag ska inte liksom säga att de inte förtjänade det, men det var en liten extra skjuts. På samma sätt som när Italien kom tillbaka 2011 så vann de juryomröstningen. Den är egentligen helt out of the blue.
Det är en helt egen podd.
Ja, men och det blir liksom här att det finns en liten, att det på marginalen finns en sån rörelse, vilket när det ackumuleras för många jurygrupper faktiskt blir poäng till slut.
Ja.
Inte avgörande i sig själv, men det hjälper till.
Ja.
Men att värdlandet ofta går ganska dåligt, det har ju såklart att göra med att man dels då blir direktkvalificerad till finalen och det som det har inneburit. Nu försöker man ju då delvis råda bot på det genom att ha både Big Five och värdlandet att uppträda också semifinalerna. Det kommer det säkert att göra. Men jag tror också att det finns en faktor här att ja, men värdlandet, juryn är inte jättepigga på att rösta på värdlandet och att de skulle vinna igen. Då är det roligare att rösta på någon annan.
Mm.
Och då kostar det några placeringar. Sen beror det såklart på helt på var du låg från början. Alltså en låt som man kanske egentligen hade på femte plats kanske man då skuffar ner till åttonde. Ligger du på trettonde plats så kanske man skuffar ner till artonde. Men det finns en liten sån effekt. Nej, men jag tittade igenom här hur det har gått de senaste åren. Jag började i Oslo 2010.
Ja.
Så kom ju Norge då på plats 20.
Yes.
Sen gick det lite bättre för Tyskland i Düsseldorf. De slutade 10. Azerbaijan i Baku gick det ju riktigt bra för. De slutade på fjärde plats. Men här har vi väl fortfarande vissa misstankar om att det kanske fanns viss otillbörlig påverkan. Jag har inga belägg för det, men det finns ju sådana misstankar och rykten.
Ja.
2013 slutade Sverige på plats 14. 2014 så slutade Danmark på plats 9. 2015, då var vi i Wien och Österrike slutade på plats 26.
Oj.
2016, då var vi tillbaka i Sverige och Frans gick ju faktiskt, det är ju en av de mycket få bidrag Sverige har skickat på senare tiden som fick fler tittarpoäng än jurypoäng. Och Sverige slutade på femte plats. 2017 i Kiev, Ukraina slutade på plats 24. 2018 i Lissabon, Portugal slutade på 26 plats. Tel Aviv, Israel slutade på plats 23. I Rotterdam, Nederländerna slutade också på plats 23. Italien i Turin gick ju ganska bra, slutade på en sjätte plats, men det var nog sämre än vad många hade trott på förväg.
Ja, gud.
Och i Liverpool så var ju då, ja, Ukraina var ju för all del värdland och slutade sexa, men det var framförallt Storbritannien som var värdlandet, uppfattnings, eller som uppfattade så, slutade 25. Så att det är alltså mer än vartannat år som värdlandet faktiskt liksom är på de allra, allra sista placeringarna, 23, 24, 25, 26 någonstans. Så att, att vara värd, och det är nästan aldrig som man är inne på topp 5. Även topp 10 är väldigt, väldigt sällsynt. Och det var ett bra tag sen. Det var i Italien då för all del, men sen är det ju Sverige 2016. Uh-huh. Och det här ska man ha med sig när Marcus och
jag Martino tänkte säga det, riskerar Marcus och Martino att gå den vägen till mötes?
Ja, jag hoppas ju att de inte ska vara så långt ner som liksom 20. Det hoppas jag ju och tror inte heller. Men som vi var inne på redan förra veckan, vi ska nog inte, vi ska inte ha för högt ställda förväntningar här, utan en rimlig placering är någonstans i mitten. Det är vad vi kan hoppas på. Kan vi hamna på så att säga, vänstra halvan, alltså över halvan, 13:e plats eller uppåt, så tycker jag att de ska vara extremt nöjda med det.
För just nu på oddsen i denna talande stund så ligger vi ju på en 15:e plats.
Ja, jag har halkat ner några placeringar i veckan, men det har egentligen inte hänt så jättemycket i oddsen, utan det är det här som jag pratade om förra veckan, att vi ingår i ett kluster, i ett sjok av länder som ju ligger, ja, men en tydlig bit bakom de här som man tror liksom har en chans att vinna. Mm. Och då har det skett små förändringar inom det klustret som gör då att Sverige råkar hamna några placeringar längre ner. Men det har egentligen inte hänt så mycket eller någonting alls med själva oddset i sig. Mm. Så att det är där liksom oddsen förutser att vi ska hamna någonstans mellan, ja, men vad sa jag förra veckan, 9 och 15. Ja. Och det är väl ungefär fortfarande var vi ligger. Någonstans däremellan kommer det att bli. Och då tror jag med tanke på det vi nu har pratat om, jury och så vidare, etc., att topp 10 kommer vara väldigt, väldigt svårt. Det är inte omöjligt, det finns inom räckhåll, men den är väldigt, väldigt svår.
Ja, men vi håller alla tummar och tår förstås för våra norska tvillingar. Och med det tror jag att vi avrundar för den här veckan. Vi har en vecka kvar att släppa inför avsnitt innan vi åker till Malmö och då hörs därifrån. Och då kommer det alltså handla om våra favoriter, personliga val. Det behöver kanske inte vara favoriter, men personliga val som vi tycker är intressanta som ligger utanför den här topp 5 helt enkelt.
Ja, det är ju vårt prerogative att helt enkelt det vi tycker är roligt att prata om som vi är intresserade av. Så det kommer vi att prata lite mer om nästa vecka.
Och vi ska ju faktiskt, eller jag kommer ge oss själva en liten klapp på axeln här, för det brukar faktiskt vara minst en av dem som vi plockar upp där som sen slutar på en typ topp 10 till slut eller blir en massiv hit utanför tävlingen. Som till exempel Snap med Rosalind som var en sån som vi plockade upp. Ja, nu minns jag inte vad det var förra året, men det var någonting då också vet jag.
Ja, nej, och året före det Konstrakta från Serbien som ju slutade på femte plats som vi också hade lyft upp här innan. Jo, men så att vi brukar ha lite känselspröt ute minsann.
Exakt, lyssna noga nästa vecka med andra ord. Jag ska faktiskt börja packa väskan redan, för vet du, det är så mycket att packa för så många dagar. Så att jag går och förbereder mig så här 9 dagar innan avresa.
Det är lika bra att vara ute i god tid.